En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal! It's only 4-0! It's only 4-0! How shit must you be? It's only 4-0!
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till en ny säsong av Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Jag sitter här med Kalle Karlsson. Det är ju du och jag.
Ja, det är i du den här som podden. Får sparka igång den här säsongen.
Ja, poddform. Och därför... jag tänkte att vi skulle göra så här att vi ska... Det är inför. Ligan börjar på fredag.
Vilket inte alls känns bra.
Nej, det känns
en ligapremiär på en fredag, det känns som det skär sig redan där.
Det är mycket som känns fel, kan jag säga, inför det här. Jag tycker att Glenn Whelan har lämnat Stoke. Det känns fel.
Bara en sån sak.
George Boyd har lämnat Burnley. Det känns fel. Premiär på en fredag, det känns fel.
Ja, nej, det, vi får... ta till oss de här monumentala förändringarna med, ja, ganska kvickt får vi anpassa oss till dem. Ja. Vi ska överleva den här starten.
Ja. Men jag tänkte så här, vi gör det enkelt för oss. Mm. Vi går i bokstavsordning. Lagen från början till slut, vissa kommer vi ägna lite mindre tid och vissa kommer vi ägna lite mer. Det hoppas jag att ni har överseende med, ni Huddersfield-supportrar där ute. Men så kommer det få bli. Och därför börjar vi med Arsenal. Det bara dyka rakt in i det. Wenger är kvar. Alexis Sanchez är kvar. Mesut Özil är kvar. Då vill vi se ifall Sanchez är kvar hela det här transferfönstret ut. Men mer och mer tyder ju på att det kan bli så.
Ja, det får man ändå säga. Och jag tycker väl att Arsenal är en ganska tacksam situation för att de får behålla sitt material. Mm. Det är ingen som pratar om dem riktigt nu. Nu så här lågt ställda förväntningar på Arsenal som det kommer vara inför den här säsongen, det har det ju inte varit de senaste åren, för då har det ändå bubblat lite optimism inför liksom starten, och man har trots att liksom värvningar ofta har fått vänta till augusti, så har det ändå funnits en liksom en självbild av att de avslutar förra säsongen bra och nu ska vi liksom slåss om titeln. Det känner jag inte att det är riktigt samma känslan nu, utan nu står de utanför topp 4 för första gången under 2000-talet. De liksom kommer att helt vara utanför det här favoritsnacket, och det tror jag kan passa dem jäkligt bra.
Ja, alltså får de behålla laget och dessutom att lägga till en Kolasinac och en Lacazette som de har köpt in, då är det bästa laget de har haft på
flera år, ja.
Alltså på länge, ja. Och dessutom kunna spela utan press på det. För det har man inte riktigt sett att Arsenal har spelat utan press.
Nej.
Det var ett tag sedan. Det har varit det mest pressade laget.
Ja, och de har, framförallt har det ju varit att det var så fokusering på för första matchen i den klubben. Mm. Det har varit en fokusering på att ja, det får inte gå snett i första matchen, för då liksom blir det som en nål som sticks in i en ballong. Mm. Och det där har ju upprepat sig varje år. Men nu känns det inte alls så, utan som sagt, Kolasinac är ju en riktigt, riktigt fin värvning. Var ju väldigt bra i Community Shield. Och ser
alltså
ut som
vad
en,
stor han är.
Han är en riktig laggårdsvägg alltså. Han är lika bred som han är lång. Och ja, det säger en hel del. Det är ingen spelare man liksom står felvänd och bara vänder
bara
bort, runda liksom. Nej. Och vänder bort och håller ifrån, utan nej, det är snarare tvärtom, att det där är en kille som man får springa ett par meter för att komma runt han i sidled, känns det som.
Och kom ju från en jättefin säsong i Bundesliga. Så att det är ett grymt tid. Och gratis.
Ja, ja, dessutom. Gratis är gott. Kan spela både mittback, kan spela ytterback.
Han kommer förmodligen spela till vänster då i en trebackslinje.
I trebackslinjen. Ja. Och det tror jag är den bästa positionen för honom. Mm. Faktiskt. Och det känns ju riktigt bra för Arsenals del att få in en sån där... fysisk spelare också, för de har alltid varit en liten touch av att de har varit lite för snälla i defensiven. Och sen Lacazette då, som kommer bidra väldigt, väldigt mycket i det där anfallet som vi alla känner, tror jag, har varit lite för orörligt med Giroud där framme, och det har vi tjatat om så länge, och nu äntligen så får de den där anfallaren som jag tror inte bara kommer att peta in några mål, utan kommer även ge större ytor till det där mittfältet. Han kommer att hota på ett annat sätt än vad Giroud har gjort i djupled, och det kommer att gynna laget. Så att det känns riktigt bra för Arsenals del. Det som var osäkerhetsfaktorn, det är ju Sanchez. Och när jag gjorde min tippning inför säsongen här, då kalkylerade jag gjorde ju en ganska tidigt skede, då kalkylerade jag med att Sanchez skulle lämna. Och det känns ju som att om han blir kvar och har huvudet på rätt plats, det är ju väldigt, väldigt viktigt, då ser ju Arsenal definitivt bättre ut än i fjol. Är han inte kvar eller inte har ett huvud på rätt plats, då är det ju ett stort frågetecken, för han är fortfarande deras absolut viktigaste spelare utan minsta tvivel.
Ja, så är det. Han är ju, om man säger, heads and shoulders över resten i kvalitet.
Ja, det är han.
Och förstås är en av ligans absolut bästa spelare. Charity Shield-matchen är inte mycket att säga om. Det är ju en, kalla det för titel om du vill, men det är ju en träningsmatch.
Ja, det får man säga. Det säger ju ingenting, och det blir ju liksom bara som en upphottad exhibition game. Så att det som är intressant med Arsenal då, det är ju att de går in i säsongen nu då med 3-4-3, det systemet som bar frukt under slutet av våren, och det är så de vill bygga det. Och jag tror att det kommer att ge dem en bättre defensiv, men det kommer också innebär att Arsenal kommer inte längre vara det här laget som dominerar matcherna, och det har de ju inte varit heller på samma sätt som de var tidigare, såklart. Det har ju varit en process som har pågått under 3 års tid, och man får då finna sig i att ska spela 3-4-3, så kommer de inte att de kommer att försvara sig lägre ner. Och det passar väldigt bra om man tar ledningen i matcherna, men det är svårare om man inte gör det.
Så är det verkligen. Vi går vidare då till Bournemouth, som värvat ganska intressant tycker jag, och förstärkt sitt lag. Nu har de fått in Nathan Ake, som ju var så bra första halvan på säsongen för dem. Nu är han deras. Nu äger de honom, så att nu kan de inte tappa honom på ett sniket sätt i januari, som de fick erfara förra säsongen. Och dessutom plockat in Begovic och Jermaine Defoe. Vi vet ju att Defoe gör mål. Och med Ake i backlinjen så såg de ju betydligt stabilare ut bakåt. Och så slipper de ju då den, vad säger man, Borucci mål, som ju fumlar in en hel del bollar. Begovic är en helt annan kaliber målvakt.
Ja, det är ju alla tre värvningar är ju väldigt, väldigt bra. Fyller ett behov, och dessutom väldigt bra spelare för att vara till en klubb som Bournemouth. Alltså, dels en Begovic som skruvar tillbaka tiden innan han gick till Chelsea, så var det ju en av de här målvakterna som man sa är en av ligans bästa. Men när ska han gå till en större klubb liksom? När ska de plocka honom från Stoke? Defoe, som du säger, som alltid gör mål, och är ju lite sådär som ett årgångsvin, att spelar ingen roll liksom att tiden passerar honom, det är liksom, han är fortfarande lika bra om inte bättre på att peta in bollarna och stå på rätt plats i
straffområdet. Hans rörelser i straffområdet, får man ju säga, de är ju väldigt, väldigt bra. Han rör sig väldigt tidigt in i ytorna där han ska vara, och man tittar på honom när lägena dyker upp, hur han rör sig, så han är alltid före backen alltså.
Ja, han luktar sig verkligen till målchanserna, och som sagt, han kommer att peta in mål i Bournemouth också. Ake då, som blir lite av en referensspelare för dem. Dels har de lagt väldigt mycket pengar för att vara Bournemouth, och dessutom är det en sån där spelare som, ja, nu när det är en permanent övergång, så kan man ju se honom som galjonsfiguren som ska liksom på sikt, att laget ska byggas runt honom, och framförallt att försvaret ska byggas runt honom. Sen var ju Bournemouth, de var ju bra i fjol. Jag menar, de tog en plats i mitten av tabellen, och sen plockade in tre spelare som har tre pusselbitar som verkligen passar in. Det känns intressant. Sen är det ju där att man vet inte hur länge det här ruset pågår.
Men
som man har
kan,
när man går upp.
Kan typ Joshua King fortsätta på sin hysteriska vårform?
Ja, det sådana där grejer vet man ju inte liksom. Och,
hur mycket mål gjorde han i våras? Det var ju typ 12-13 mål på 10 matcher.
Det var ju totalt 16 mål tror jag.
Ja, och då hade han inte gjort så många före jul.
Nej, Sen finns det alltid en risk liksom att någon klubb sparkar en tränare och sen kommer någon jättebud på Eddie Howe, och då kan ju det förändra saker i verkligen i grunden för Bournemouth.
Men det här är fortfarande viktigast för dem.
Ja, så är det. Men det känns intressant, och det är ett väloljat lag och det är ett välorganiserat lag och en väldigt, väldigt bra tränare, så att jag tror inte det är någon bottensida i alla fall.
Gå vidare till
Sen ska man inte vara lurad av det där med mittenplacering, för det var inte många poäng från den platsen ner till 17 liksom.
Alltså Bournemouth kommer ju vara där och få kämpa rätt länge.
Det kommer vara många klubbar som är där. Det är väldigt jämnt, så är det ju.
Brighton & Hove Albion är ett av lagen som kommer få kämpa där nere också.
Ja, så är det nog.
Har spenderat stora pengar på Davy Prepper i dagarna här. 120 miljoner, det är en rejäl investering för den klubben. Också plockat in målvakten där, Matthew Ryan från Valencia.
Väldigt svårbedömd.
För en del pengar, ja, det är svårt att veta vart man har honom.
Men det blir ju väldigt, väldigt viktigt, för de tappar ju David Stockdale, tidigare Fulham-målvakten som var en av lagets viktigaste spelare i fjol. Och det känns ju lite konstigt att man tappade honom när man går upp. Så det är ju ganska hårt tryck på Matthew Ryan här, att han levererar.
Och det är väldigt svårbedömt, och kör ju på i ganska hög utsträckning med det laget som de gick upp med. Det är Steve Sidwell där på mitten. Gamla fina Steve.
Han gillar det.
Ja, det finns någonting där. Bland annat och sådär. Men det är ju ett lag som kommer få det tufft.
Det, så är det.
Det är ju inget snack om saken. Men imponerade i Championship.
Verkligen, och de har ju byggt år efter år under Tony Blooms ledning, får man säga. Ägaren där som pokerspelare. Precis. Som har dragit in en förmögenhet och som har legat bakom den här resan upp. Och jag vet att jag skrev om dem där för flera år sedan. Gjorde någon längre grej i bloggen om Brighton och deras resa upp. Och det känns som att det var bara en tidsfråga när de skulle ta det här steget. Det hade kanske dröjt något år för mycket egentligen. Och nu blir det såklart en sån där nykomling som kommer tippas i botten, givetvis. Men vi vet också att det är alltid någon nykomling som lyckas. Och det här är spelare som kommer att leva på det där liksom. Ja, det är deras chans att få visa upp sig i Premier League, och de kommer liksom.
Det finns också en väldigt styrka i det de har, att de är ett väldigt samspelt lag. Att inte rucka för mycket på det, utan att man har en tydlig spelidé. Visst, alltså summan utav delarna blir ju större, och det är det som är deras strategi inför den här säsongen, att inte röra upp det för mycket. Men nu har man tagit in, visst, Davy Prepper är ju en spelare på en ny nivå för dem då, va. Som ska lyfta det här laget, men grunden och kärnan är ju fortfarande detsamma.
Hollands mittfältare från PSV, kan vi säga.
Ja, precis.
Och sen har de ju en Glenn Murray där framme som jag gillade väldigt skarpt när han var i Crystal Palace. Det var ju en sån där spelare, center tank, som kan sysselsätta ett försvar när han har sin dag. Men han fick ju aldrig riktigt förtroende att göra det kontinuerligt i startelvan över tid, så att får han bara rätt service, så tror jag att han kommer vara jobbig att möta där framme. Och har de dessutom ett lag runt omkring honom som lever på den här liksom drömmen om att nu är vi uppe här och ska göra det bästa av det och springer mer än motståndarna, så då finns alla chanser att klara ett kontrakt.
Absolut. Gå vidare till Burnley, som ju gjorde en med deras mått mätt en fantastisk säsong förra. Den bästa placeringen de någonsin har haft i ligasystemet. De har sin Ginger Mourinho som styr den här skutan. Och har adderat en hel del intressanta spelare. Inte minst Jack Cork och Jonathan Walters. Jag tycker det är så smarta värvningar för ett sånt lag. Burnley har ju en supertydlig spelidé. De får in två stycken superrutinerade Premier League-spelare. Vi vet ju att Jonathan Walters, vi vet ju vad han kan. Alla vet vad han kan göra, och han kommer göra det där också. Och Jack Cork tycker jag är en för liksom nedre halvan Premier League, en jättefin sittande mittfältare, spelfördelare.
Ja, det är ju dessutom två riktiga lagspelare. Och det är nog svårt för Burnley att ta in spelare som är individualister, och då tror jag man ruckar på det här kollektivet som de har. Men jag menar, det här är ju två riktiga arbetare som går in i maskinrummet och, och tar jobbet. Och,
då och det kommer är det Sean Dyche vill ha.
Det är Sean Dyche, liksom, det är ju deras DNA. Och då tror jag nog att de kan behålla samma typ av spel som hade i fjol. Det är lite oroad för när det gäller Burnley då. Det är ju faktiskt, vilket vi inte får glömma, de har tappat viktiga spelare. De har tappat Michael Keane i försvaret. Och det vet vi ju inte hur mycket det kommer påverka. Men jag menar att Burnley tappar en försvarare som går för 30 miljoner pund. Det är klart att det kommer att få effekt.
Ja.
Att de tappar George Boyd som har varit lite av deras... ja, men han har ju personifierat hela Burnley. Han har sprungit mest i Premier League. Jag tror när det handlar om löpsträckor de senaste två säsongerna han har spelat i ligan.
Mm.
Och det går inte heller att ersätta. Nej. Bara sådär. Så att det...
Man får inte få se hans pannband den här säsongen.
Nej, det
gillar jag inte alls. Inte om det,
alltså. Nej, det gillar inte alls. Han har gått till Sheffield Wednesday på free transfer.
Ja.
Så nej, det finns ändå frågetecken kring Burnley. Och jag är lite oroad också för det här med Turf Moor och hemmastatistiken i fjol var ju fantastisk. Men kommer lagen att nu förstå när de åker dit att det här kommer bli jäkligt tufft så att de inte underskattar uppgiften där. Det kändes som att Liverpool gjorde det där när de kom dit i andra, tredje omgången i fjol.
Verkligen.
Och kommer lagen att göra det i år? Jag är inte lika säker. Och då snackar vi ändå om ett lag som hade en katastrofal borta statistik. Så att om de tappar den här hemma liksom styrkan, då kan det gå ganska illa för Burnley. Så jag är lite oroad inför den här säsongen ändå.
Det är ju fortfarande så här att för Burnley är det ju en seger att hänga kvar. Även att man gjorde det väldigt bra förra säsongen och att man tog sin bästa ligaplacering. Det finns ju ingenting som tyder på att de kommer ta en bättre placering i år liksom, än att de ska kunna jobba vidare på det. Så det handlar om, det kommer handla om en sträckstrid. Ganska långt in på säsongen, det tror jag också. Vi tar vidare oss till Chelsea då, som ju möter Burnley första matchen. De har också tappat en del, tappat Diego Costa framförallt, och de har tappat Matic till Manchester United, som ju var en sån här ögonbrynshöjare för mig i alla fall, att de släpper honom. Men fått in Morata, Bakayoko, Rüdiger och Caballero, ja, om man, du måste nämna andra målvakten också, men det är intressant på något sätt att de köpte in honom.
Ja. Ja, de har inte tappat Costa än egentligen, men,
nej, men
han kommer att försvinna,
nästan.
Det kan vi nog utgå ifrån. Så får vi inte glömma bort att de har tappat John Terry, som i och för sig inte spelar så stor roll i fjol, men han är ändå John Terry och kaptenen och omklädningsrums liksom ledaren. Så att det vet vi inte heller hur det påverkar. Det är klart att den övergången till att starta en säsong utan Terry blir mindre när han inte var så betydelsefull under förra säsongen. Men det är ändå en era som tar slut där.
Mm.
Jag är lite oroad när det gäller Chelsea. Dels är jag oroad över att man tittar på de senaste årens mästare, så har det inte så gått så bra.
Nej.
Året efter.
Nej. Inte minst för Chelsea.
Inte minst för Chelsea. Mm. Men kolla på Leicester. Vilket var kanske mer väntat då. Men det är ändå inget lag.
Senast United vann ligan.
Ja, exakt. Ja, men precis så. Alltså, det är inget lag i Premier League som har vunnit två år i rad. Nej. Sen Manchester United gjorde det 2009. Och då hade de överlägset bäst spelarmaterial under tre säsonger. Vann tre raka ligatitlar. Det är väldigt svårt i Premier League att upprepa. Det har blivit lite som Champions League. Att ja, du har en säsong och sen det är svårt att upprepa. Det kanske tar mycket kraft och energi att få till den där titelvinnande säsongen. Och det gör mig oroad. Det som gör mig oroad också, det är att man, det viktigaste för mig så, det är att man behåller sitt lag. Framförallt när det har gått bra. Det är inte egentligen att få in nya spelare, utan framförallt behåll det du har. Nu släpper man ändå Matic. Okej, Diego Costa då som...
Det var ju liksom, ohållbart. Ja, alltså det var ju liksom, kanske inte
det kunde vi ju se framför oss redan i januari att det skulle bli så. Och jag tror i och för sig då, om vi tar Costa, att det blir också en stor förlust. För Costa var så perfekt för Chelsea. Han var... Inte bara, han gjorde inte bara mål, utan han hade den här auran, han hade attityden som bar hela...
Snacka om att kunna sysselsätta ett försvar.
Ja, alltså. Ja, verkligen. Och
på mer än ett sätt.
På mer än ett sätt, och det ska man inte underskatta när de andra spelarna är lite tunna på det sättet. Hazard och Pedro och Willian, det är ingen som går in och liksom vinner dueller, utan de vill gärna ha bollen på fötterna och vända upp och sätta fart. Costa var så perfekt i den där anfallstrion.
Morata är någonting annat.
Ja, han är något annat och han kommer säkert bli bra, han kommer peta in några mål, men han kommer inte kunna göra det som Diego Costa gjorde på samma sätt, och det är lite ett frågetecken där. Sen är det ju det där med Matic då, att man dels släpper honom och dels släpper honom till en konkurrent.
Mm.
Och jag tror att Chelseas mittfält, det kommer inte bara bli vekt bara för att Matic är borta. Men
han och Kanté, Bakayoko där, men
han och Kanté var ju så, alltså det var ju som en mur.
Ja.
Dels har du en rörlig liten ettrig iller som Kanté som är överallt. Mm. Och så har du den här stora liksom rejäla spelaren som Matic, som är positionsskicklig dessutom. Väldigt, väldigt smart spelare.
Ja.
Det var ju...
Och spelade du långt på dem så var han ju där framför en David Luiz och rensade på huvudet också.
Ja,
liksom.
Absolut. Väldigt viktig just i det spelet. Så att det är en förlust. Bakayoko, det är ju mer ett oskrivet kort. Det är klart att han är bra. Men vet vi att han kommer att leverera direkt i Premier League? Nej, det vet vi inte.
Nej. Snackas om. Vi får se, jag tror att Chelsea kommer värva mer under
det kommer
de här
säkert
veckorna.
Göra. Och sen får vi se dem med Conte som... Det är lite fnurro på tråden där och hans liksom relation till klubbledningen och värvningar och sådär.
Han är inte helt nöjd.
Jamie Carragher gick ut och sa att han är förvånad om Conte är kvar ett år framåt i tiden, 12 månader framåt. Okay. Och ja, det man kan ju se att
det kom ju rapporter om att han inte var speciellt nöjd över att Matic blev såld, även att han då till slut gick med på det. Men att han motsatte sig det från början. Han är inte nöjd med att det har kommit in så få spelare och sådär. Så att en missnöjd Conte vill man ju inte heller ha.
Nej.
i laget och
han
kring laget.
Han är ju väldigt sådär, jag tror att han är väldigt, dels är han inflytelserik med sin meritlista och så. Jag tror att han, det är en sån tränare som man kommer inte acceptera liksom att bli överkörd.
Nej.
Så att det blir intressant att se hur det utvecklar sig.
Nu ska man ta det här ute i Europa också.
Det blir en helt annan sak. Nu har
det här spelet som ju var så framgångsrikt förra säsongen, de såg ju så svårslagna ut i perioder att man fattar inte hur ska någon kunna leta sig igenom det här. Och det alltså Diego Costa som satte de där viktiga målen hela tiden. Ska man då utan Diego Costa försöka ta den här spelmodellen ut i Europa? Det blir också väldigt intressant. Alltså.
Ja, och så, jag menar, i fjol hade de inget Europaspel och hade rena träningsveckor. Och det är ju en dröm att ha det jämfört med att liksom åka ut och spela matcher i Europa mitt i veckorna. Det är sån enorm skillnad. Så att, ja, det kommer bli andra krav som ställs på Chelsea nu.
Gå vidare till Palace, och där har det inte hänt speciellt mycket, och Palace känns för stunden väldigt ointressanta med ett undantag, och det är ju faktiskt att de har fått in en intressant tränare i De Boer.
Ja.
Men annars,
nej, det har inte hänt så mycket på spelarfronten.
Nej, det är inte så mycket på spelarfronten. Nej. Och det är
Ruben Loftus-Cheek in på lån, det är Fosu-Mensah in på lån, det är Rierwald från Ajax, det är Mandanda ut, vilket inte var speciellt förvånande.
Nej.
Han lyckades ju inte där.
Men
det borde är intressant.
Det borde är intressant, men jag läste också en väldigt spännande grej idag. Och det är att ett Tony Adams lätt konsortium nu planerar ett bud på hela klubben.
Mm-hmm.
Att Tony Adams ska gå in och köpa Crystal Palace i det här fallet.
Och sätta sig själv som manager.
Ett
då,
konsortium eller? Som frontas utav Tony Adams.
Mm-hmm.
Jag vet, det var något jag skummade förbi nu bara. Men det hade varit intressant. Förstås, man vill ju ha tillbaka Tony Adams i engelsk fotboll.
Vill man det?
Det är ju en... det är ju en grym karaktär.
Han kan hålla till där nere i Spanien. Han såg ju ut att trivas där nere när han dansar runt nere på träningarna.
Precis. Det är väl samma konsortium som är inblandad där nere.
Ja, det kan det vara.
På något sätt. Vad ska vi säga om Palace? Det blir ju att slåss om och hänga kvar. De gjorde en satsning för förra säsongen som ju skulle vara någonting mer än bara...
Det som är intressant där, det är ju att man går från Sam Allardyce till en De Boer. Alltså, du går från Allardyce ena ändan av spektret och så går man till Ajax-skolan.
Mm.
Och den förändringen blir väldigt, väldigt intressant att följa.
Men undrar hur en Benteke tänker?
Ja, precis. Alltså, det är klart att i Ajax har det väl funkat med en stor nia i och för sig. Mm.
Ja.
Men just det där runt omkring, hur kommer det att gå med den anpassningen? Liksom? Men som sagt, det blir intressant att se. De har ju en Kabaj på mitten som kan spela fotboll och de har bra yttrar i Saha och
absolut,
i Townsend. Så att, nej, det, jag skulle säga att de är strax under mitten, tror jag.
Punchen är väl kvar. Han är kvar. Skadat mycket förra
säsongen. Han är
säsongen.
Kvar. Han är
kändes
kvar.
Man tappade lite honom förra säsongen, men det var mycket skador, tror jag.
Ja, han var inte lika bra förra säsongen.
Vidare till Everton, där har det hänt lite mer, om man säger så. Och det här är ju satsningen nu som ska ta dem till nästa steg är tanken. Men frågan om David Klaassen, Michael Keane, Pickford, Sandro Ramirez och Wayne Rooney inte minst kan göra det. Det är ju, om man säger så här, det var ju ett ganska väl fungerande lag med väldigt mycket ung talang. Nu köper man in väldigt mycket spelare här och det pratas om att det ska in liksom ett par, tre spelare till.
Ja, Sigurdsson är ju på ingång.
Sigurdsson är på ingång. Och då är frågan, vad händer med en Ross? Visst, man har tappat Lukaku. Men vad händer med en Ross Barkley?
Ja, han kommer ju att säljas, det utgår ifrån. När det gäller Barkley, då utgår ifrån att han kommer säljas. Det
känns som att man har köpt in så väldigt mycket ersättare till honom. Så att han måste nästan säljas nu om han ska få spela.
Det har ju varit hela grejen med att han inte har förlängt kontraktet. Så, så utgår man från att han kommer att säljas. Oskrivet kort Everton inför säsongen, får man säga. Mm. Alltså de tappar Lukaku som var deras bästa spelare. De har ju ännu inte fått in någon striker som kan fylla den luckan. Och då är det så här, ska Sandro Ramirez eller Wayne Rooney in där och ta den rollen? Mm. Ja, det är ju en ganska stor kostym att fylla ut där.
Det är, om man tittar då på att de ska slå sig in topp 6. Hur många av de här värvningarna att slå sig in i ett av de befintliga topp 6-lagen?
Nej, ingen gör ju det.
Nej. Så att då är det ju...
Det säger ganska mycket. Ja. Det säger ganska mycket.
Men ändå däremot väldigt, får man ändå väldigt säga, intressant.
Ja, absolut. Och jag menar, det man ändå då kan säga då på plussidan, det är ju att Michael Keane och Ashley Williams, det blir ju riktigt bra mittbackspar. För där tycker jag att Jagielka tappar ganska mycket. Wayne Rooney kommer ju att göra poäng, för det gör han ju alltid.
Ja.
Även om han inte är en bra spelare längre på det sätt som han var förut, så han har ju en förmåga att göra poäng. Han är ju en matchvinnartyp och det där är ju så otroligt viktigt. Alltså har den där som den där frisparken som avgör en match, sätter den på huvud, en hörna eller vad det nu kan vara.
Också ha talismanen liksom.
Ja, precis. Absolut.
Nu har ju inte han varit den populäraste killen på Goodison sen han lämnade.
Det där viftas bort, det där glöms ganska fort.
Men man märker
alltså
att det har gått rätt snabbt. Och den där
presentationsvideon
där när de spelade upp gamla radioklipp från när han gjorde sin debut och du vet, så här, jag tror det smälter rätt snabbt de där.
Jag hävdar ju att det alltid gör det. Det är därför man ska inte hata på spelare som lämnar, för att det går över ganska fort när de kommer tillbaka. Vi ser det både på hemmaplan i Allsvenskan och vi ser det ute i Europa. Det är några mål för klubben igen, sen är det där glömt igen.
Precis, göra ett par viktiga mål på Goodison, sätta ett i derbyt mot Liverpool, kyssa klubbmärket och sen så är man ju, det är som att han aldrig har lämnat.
Nej, men så är det faktiskt. Även om supportrar inte tror det där och då. Vad var jag skulle säga om Everton? Det var något annat jag skulle säga. Inte om Rooney, det var något annat. Jo, Sandro Ramirez, det var det jag skulle säga. Han är ju faktiskt en sån spelare som har flyttat för en väldigt låg summa i sommar. Bara drygt 5 miljoner pund. Och där finns det ju faktiskt stor potential.
Ja.
Och där är det väl kanske det som då talar för att Everton har lite oförlöst potential i det här bygget. Att en Sandro Ramirez skulle
också
kunna
så otroligt mycket spännande ungdomar som skulle kunna ta ett kliv till den här säsongen. Alltså, nu får vi se vad Tom Davis kan åstadkomma, men det finns ju fler liksom.
Anemona Lukman och
Lukman och vad heter den andra killen där som jag tappat namnet på, som jag inte uppskrivit på mitt papper.
Ja, de har ju släppt Brandon Galloway och Tyce Browning nu. Okay. Så de har ju liksom lämnat så att, på lån då i och för sig. Men ja, vi får se. Jag tror att Everton kommer att vara bra, men inte hota upp mot topp 6.
Nej, de befann sig ju verkligen i ett vakuum för sig själva där. Man kan väl gissa att de kommer att befinna sig i samma vakuum den här säsongen.
Ja, det är
om inte typ ett West Ham eller ett, ja, någonting annat
så
kommer upp och joinar dem i det där vakuumet.
Så skulle det kunna vara.
Vidare då till Huddersfield, nykomlingen som till skillnad då från
Brighton.
Från Brighton har värvat en jäkla massa spelare.
Ja.
De har, nu har jag inte skrivit så, ner så många, för det var inga jag hade koll på ändå. Men jag tog med en Steve Monnier från Montpellier för 80 miljoner kronor ungefär. Den dyraste spelaren de har köpt. Men sen har de då radat upp spelare från Ingolstadt och från liksom,
Porto. Du har... ja, tyskar såklart.
Ja, med David Wagners kontakter.
Givetvis Lossi från Mainz. Du har Tom Ince från Derby.
Mm, den är spännande
Scott
i och för sig.
Scott Malone från Fulham. Du har Danny Williams från Reading. Du har Aaron Moy från Manchester City. Så att ja, det är många sådana här spelare som går under radarn för de andra klubbarna. Mm. Men å andra sidan så, de verkar ha varit väldigt beslutsamma. För de värvar ju de här i ett ganska tidigt skede. Väldigt tidigt skede för att vara en nykomling. De hade säkert 7-8 av de här på plats när de åkte på försäsongsläger. Och ja, det här blir ju super super intressant lag att följa. För att dels är de en liten klubb med Premier League mot Met. De är uppe här för första gången. Mm. Men de har en väldigt väldigt intressant tränare. Och han kommer ju bli en jätteprofil i Premier League, Wagner. Han, ja, allt det där med Klopp och att han är polare med honom, det gav ju honom uppmärksamhet redan när de var i Championship.
Och de nu, är ju så otroligt lika varandra i både i spelstil och i sättet de för vara. Sig i intervjuer och så här. De är ju, han var väl best man på hans bröllop och så, de är ju mer än bara kompisar, de är ju bästa polare liksom.
Så är det. Och alltså, som media målar upp den typen av tränare, så kommer ju han bli en jätteprofil.
Han är till och med ännu värre vid sidan av planen än vad Klopp är.
Ja,
han var ju uppvisad tror jag 4 gånger eller sånt där förra säsongen i Championship, när han skällde på domare och han härjade och skrek.
Han hade ju något klassiskt klipp där när de hade tagit sig upp där, när han greppade micken där och höll hov inför fansen där när de firade triumfen där. Det var ju... ja, redan där såg man ju att det här kommer att...
det är ju en superprofil.
Det här kommer att vara en favorit i den engelska pressen.
Ja, verkligen. Gå vidare då till Leicester.
Men får bara skjuta in det här med Huddersfield. Mm. Det jag tycker är också intressant då, det är ju att de, såklart jättenedlagstippade, men de kommer ju upp med en spelidé som handlar om hög press och liksom det där. Mm. Och det här är alltså en nykomling som kommer upp med den svansföringen. Det blir ju otroligt intressant att se vad de klarar av och prestera med det.
Ja, och alltså, vi vet ju hur han har jobbat här. Han har ju handplockat alla de här spelarna, fast från lägre division, inte divisioner, men från lägre klubbar på liksom i hierarkin då, om man är en Premier League-klubb som ska passa just för det här spelet. Spelare som kan springa mycket är ju spelfilosofin egentligen. Ja. Den ska pressas i 90 minuter.
Ja, och det blir ju superhäftigt och vilken effekt man kan få av det när man har betydligt sämre spelare än vad motståndarna har. Men som sagt, det här blir en tränare som jag tror kommer att bli superpopulär runt om i världen, oavsett hur det går för laget faktiskt.
Gå vidare då till Leicester, som ska försöka repa någonting från förra säsongen då, som ju var ett fiasko på många sätt efter ligasegen. Det kunde liksom inte bli så mycket annat, men man fick sparka Ranieri och det var rätt stökigt, om man säger så. Har värvat in Iheanacho från Manchester City, vilket är en kanonvärvning.
Grym värvning. Ja. Alltså han skulle kunna göra 15-20 mål i ligan.
Ja. Alltså jag hade tagit Iheanacho till Liverpool. Det är
Hade... Ja, alltså om du tittar på mål per minut. Sen, ska ja. Man, sen säger ju inte statistik alls som vi vet. Alltså, det är klart att det är lättare att hoppa in i matcher när spelet är uppluckrat och du får kontra eller vad du får göra. Men...
Det är en fantastisk striker.
Den åldern, alltså. Det priset, den ration mål per minut. Det känns väldigt intressant.
Ja. Och man dessutom då köpt in Iborra från Sevilla.
Harry Maguire får inte glömma bort här. Och det tror jag är en jätteviktig värvning just eftersom jag tycker det där mittförsvaret där. Absolut, de var fantastiska under den titelvinnande säsongen. Men de blev ju lite statiska och sårbara där i fjol. Och jag tror Maguire kommer att betyda mycket att få in honom där. Jag tror det kommer betyda väldigt, väldigt mycket just att Shakespeare fick förnyat förtroende. För han stod ju ändå för liksom, tillbaka till basics. Tillbaka till det som var gångbart under Ranieris första tid i Leicester. Mm. Och det är så de ska spela. Det är det som passar truppen. Det är det som truppen tror på. Och visst, de kommer inte vinna ligan igen, men jag tror absolut att Leicester kommer vara bättre än vad de var i fjol. Mm. Sen är det ju en osäkerhetsgrej med Mahrez då, såklart, om han blir kvar.
Ja, Roma är ju rätt så sugna på honom, om man säger så. Och blir, och blir det inte Roma så blir det förmodligen någonting annat, skulle jag säga.
Ja, det tror jag också.
Man har satt en hög prislapp på honom, men det, jag tror att det, jag tror att han själv är så sugen på att lämna nu. Jag tror att de jobbar så väldigt hårt på den övergången att den kommer att bli av till slut, och det är klart att det är, då tappar man ju sin trollgubbe.
Så är det. Och jag såg han i träningsmatcher här nu på försäsongen. Var det mot Liverpool bland annat, va?
Nej.
Det var mot något annat lag.
Ja.
Men då ser man ju att när han spelar för kontrakt nu.
Jo, det var det visst förresten. Jo, det var borta i Hongkong.
Ja,
där,
just precis. Det. Men det ser man när han spelar för kontrakt nu. Men nu kan han ju plocka fram den där nivån igen.
Ja.
Och då har ju han en
fenomenal tekniker. Ja, alltså, det är en vilka bra fötter dribbler han har. När han är i form så är han ju omöjlig att stoppa nästan.
Ja, faktiskt. Så att... Ja, för att behålla Mahrez, då tycker jag ändå att man kan gå in i säsongen och vara rätt optimistisk.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Från Leicester då till Liverpool, som har värvat lite grann, men enligt många supportrar i alla fall för lite än så länge. Plockat in Mohamed Salah, Andrew Robertson och Dominic Solanke. Som ju var en intressant värvning, kom på free transfer från Chelsea. Ja.
Vad säger du om Solanke då, om vi börjar där?
Jag kan säga så här, bara den här försäsongen så har han tagits förbi Origi i hierarkin. Det är ju inte en spelare för U23-laget, utan det är en spelare som ska in och spela seniorfotboll.
Men han är före Origi nu då i din...
Jag skulle tro det. Ja. Efter, alltså, så bra som han har varit under försäsongen. Och så gjorde han ju ett jättefint... U21 mästerskap här för England innan det.
Robertson på vänsterback då?
Ja, det är
bra vänsterfot.
Bra vänsterfot, fina inlägg.
Vilket är viktigt.
Ja, det saknades ju verkligen under förra säsongen när James Milner med sin högerfot och sina lobbade vänsterinlägg då och då så där, men det fanns ju inga bra inlägg från den där. Från den kanten, och det fanns inte så mycket från höger heller, för Kleins inlägg är inte så mycket av det heller. Finns väl en risk eller en chans, eller man ska säga, till och med att Alberto Moreno blir kvar. För han har också gjort en jättefin försäsong nu.
Chans eller risk? Det är risk alltså.
Alltså någonstans finns det ju fotbollsspelare i honom.
Han har ändå, om man bara lärde sig spela försvarsspel.
Om han lärde sig spela försvarsspel. Vilket han egentligen kan också. Men om man lärde sig fatta rätt beslut någon gång. Fattar ju fel beslut i 8 fall av 10. Och sticker när han inte ska sticka och ligger fel och sådär.
Det är det svåraste att coacha bort. Tyvärr.
Det är ju det. Men får han spela i matcher där han slipper göra, fattas mycket sådana beslut, kan bomba på framåt och täcka en stor offensiv ute, då är han ju snabb och stark och teknisk och fina avslut och sådär. Men Andrew Robertson känns det som att jag tror att Milner kommer vara etta den här säsongen också. Jag tror att Andrew Robertson kommer vara två. Jag tror att Moreno kommer säljas till slut, okay. Här när man bara får rätt bud på honom. Men det är klart, du får in en vänsterback igen.
Och sen har vi Salah.
Och sen är det Mohamed Salah som ju är precis det som Klopp vill ha.
Ja, så är det ju.
Alltså för att det vi såg i försäsongen här, nu har jag ju förstås tittat på försäsongsmatcherna, men framförallt den här första halvleken mot Bayern München med Mané på ena kanten och Salah på andra kanten. Mm. När de började kombinera och byta kanter och gå in centralt, och det hela tiden fanns någon för framförallt Coutinho, men också Henderson och Emre Can att slå de här bollarna på. Ja, det fanns inget motvapen för Bayern. Offensivt så ser Liverpool färdiga ut, tycker jag. Ja. Där finns en sån tydlig idé. Ja. Och har man hela laget fit med både Salah och Mané och Firmino som tar sitt jobb då, som öppnar upp för det här, som också är en fin spelfördelare, då tycker jag det ser jättespännande ut. Sen är ju frågetecknen, finns ju försvaret fortfarande, eftersom det inte har kommit in några som helst försvarare. Nu lämnade Van Dijk in en transfer request igår här. Men får vi se, Chelsea är ju där och hugger också.
Ja, City kanske är där och hugger också, det vet
man inte. De uttryckte faktiskt igår att de inte är intresserade längre utav Van Dijk. Jag tror att de har någon annan på G.
Jag undrar vem det är.
En Koulibaly.
Ja, okay.
Pratades för dem. Men jag vet inte.
Ja. Men säg så här då.
Om Van Dijk skulle komma in och man får den förstärkningen till mittbacken, för att sen på högerbacken har en Trent Alexander-Arnold som har varit den stora påläggskalven under alla år, den stora talangen. Han kommer nog få starta ungefär lika mycket som matcher som Klein den här säsongen, skulle jag tro. Han har en högre högsta nivå.
Ja, men jag tycker han ser fred ut.
Så att då har man i alla fall adresserat ytterbackspositionerna. Ja. Så får man in en mittback till, och då har man Van Dijk, Matip som första par med en Lovren som tredje alternativ.
Ja.
Och det känns ju helt okej.
Okay. Ja. Var du som fyra där bakom sen då?
Då har vi Klavan och Joe Gomez.
Ja, just det.
Så att det känns helt okej.
Okay. Ja.
Och sen så är ju då den stora frågan, den viktigaste frågan är, blir Coutinho kvar?
Så är det ju.
För att han är ju den bästa spelaren, han är den med högsta nivån, han är den som inte går att ersätta på något sätt.
Så är det, och han känns också redo att ta nästa kliv, faktiskt. Ja. Alltså, han känns redo att ta det där klivet upp nu bland de riktigt, riktigt stora i fotbollsvärlden. Jag har sett han på första säsongen nu, jag tycker han har varit helt magisk. Alltså, han har ju alltid haft en högsta nivå, han kan vända på små ytor och sådär, men nu känns det som att, ja, men han gör nästan rätt hela tiden i sina bedömningar, och den där sista bollen han har nu fram, den sitter oftare nu än vad han gjorde tidigare, och det känns som att han kan göra assist hela tiden när han får vända upp.
Ja. Plus att han kan skjuta. Han är ju den som har gjort flest distansmål av alla i Premier League de senaste säsongerna. Han har dessutom bäst frisparkstatistik av alla spelare i Premier League nu, så att det är klart att det är en spelare för de absolut största.
Så är det. Vad känner du själv då? Går han eller går han inte? Förut var man ju väldigt, väldigt kategorisk och sa att nej, men han kommer inte att lämna, sa ju alla Liverpool-supportrar om vi går tillbaka en månad. Känslan är ju inte likadan idag.
Nej, jag tror fortfarande inte att han kommer lämna.
Ja, du känner det så.
Ja. Senast igår läste jag från ganska bra liksom journalistkällor i Liverpool att FSG-ägaren backar Klopp i hans beslut att det finns ingen prislapp på Coutinho den här säsongen. Han skrev ett femårskontrakt i januari. Jag tror säkert att det kommer skrivas ett nytt kontrakt med Coutinho som gör att han lämnar nästa säsong efter mästerskapet. Alltså efter VM.
Ja. Undrar om han skrev det där kontraktet då? För han borde ju ändå ha förstått att...
Han skrev, det var i januari så skrev han ett nytt femårskontrakt utan utköpsklausul.
Ja.
FSG har inte behovet, alltså Liverpool har inte behovet av pengarna för att liksom köpa andra spelare eller sådär.
Nej, jag tycker han ska behålla.
Jag tror att man får precis lika mycket pengar för honom nästa säsong. Så att det finns liksom ingen, förlust i investeringen att tvinga honom kvar en säsong Nej. Till. För då har han fortfarande 4 år kvar på kontraktet och kommer kosta lika mycket ja. Då. Så att jag tror han blir kvar, ja. Helt enkelt.
Ja, då tror jag på Liverpool på topp 4. Få in Van Dijk och Coutinho stanna, då kan man utmana högre upp än så också.
Ja. Går vidare till Manchester City. Ja. Där har det handlats. Och jäklar vilket lag han börjar få ihop.
Ja, vilken jäkla sommar alltså.
Ska vi börja med att försöka ställa ihop det här laget? Han har alltså värvat då Bernardo Silva, Mendy, Kyle Walker,
Ederson,
Danilo. Ja. Det är ju inga dussinlirare.
Nej, det blir ju Ederson i mål. Är det det du menar, att vi ska ställa en startelva?
Ska vi försöka göra det då?
Ja, 4-1, 4-1 tror jag på.
Ja.
Nej, det tror jag inte alls på. Jag tror på 3-4-3.
Tror du han spelar trebackslinje?
3-4-3 tror jag.
Med
Ederson i mål.
Kyle Walker som en wingback.
Ja, wingback, liksom. Men det är wingback på andra sidan. Och sen tror jag att det blir Kompani, det blir Kolarov. Inte Kolarov, utan vad heter han?
Otamendi
och Stones i den trean. Sen blir det Fernandinho som lite försäkring på mitten. Mm. Bredvid faktiskt ett offensivt val. Jag tror De Bruyne kan få spela. Eftersom att trebackslinje tror jag han kan få spela på centralt mittfält.
Danilo då?
Nej, ni tror inte start.
Nej.
Det tror jag inte. Och sen den offensiva trean framåt kommer ju såklart variera. Givetvis.
Ja, men
Silva, Jesus, Silva någonstans. Och sen såklart med Sané, Sterling, Aguero som går runt lite där.
Ja, som går runt lite där.
Men det blir ju mycket matcher och det blir skador och man vet alltså, det är ju sådär. Alltså, startelva är inte längre skriven i sten. Jag brukar liksom verkligen poängtera det, utan det kommer att såklart att hattas där från match till match. Men den offensiven, den är ju den är helt sjuk.
Ja.
Den är helt sinnessjuk.
Och vilka val han har. Och nu pratas det ju faktiskt om Mbappé. Alltså jag förstår att det finns en alltså att man vill köpa den här spelaren. Ja. Att det läget är det man är om man har pengar. Och det är liksom marknadsföring och det är allt för det. Men hur ska de få in honom?
Nej, men jag tror att, och det tycker jag är jäkligt sorgligt då. Jag förstår ju också deras vilja att ha Mbappé. Men det som är sorgligt är att Sané, som var så otroligt spännande den här säsongen, han kommer ju då växlas ut. De kommer ju sälja honom.
Ja. Eller Sterling.
Men jag tror just Sané tror jag, för att han kommer de ju absolut inte ha plats för i det pusslet då. Och då spelaren som för 1,5 månad sedan sa man, alltså han kan bli hur bra som helst den här säsongen. Han säljer man 1,5 månad senare i så fall nu. Nu tror inte jag att Mbappé kommer gå till City. Nej. Utan jag tror att blir det någon flytt så blir det Real Madrid. Det är fortfarande min känsla.
Ja, det är ett vansinnigt lag.
Ja, det är ett vansinnigt lag. Och jag tror också liksom att nu med Pep, jag tycker fortfarande Tottenham-anhängarna får säga vad de vill, men för mig var City det laget som hade den högsta nivån förra säsongen. Så de spelade i början av förra säsongen, så var det inget annat lag som nådde den nivån. Däremot var Tottenham lite mer jämna och sådär. City för mig är laget att slå. City för mig är favorit nu när vi går in i ligan.
Ja, det kommer spraka om det här laget.
Pep har ju ingen att skylla på nu.
Nej, det alltså, har han verkligen inte.
Nu har han fått ett år att känna sig in och nu har han fått värva igen och nu har han fått en målvakt som inte står och kastar in bollar också. Förhoppningsvis.
Sen lördagsmatch borta mot Brighton.
Ja, just det. 0-5 i premiären, vad tror du? Jag har oddset på det.
I halvtid.
Ja, i halvtid.
Gå vidare till Manchester United då. Andra sidan stan. Där har det också hänt en hel del, får man säga. Man har fått in då en Vigge till slut efter alla januariförhandlingar.
Ja.
Man har fått in Lukaku. Trots att alla var helt säkra på att han skulle till Chelsea. Och man fått in Matic.
Ja.
Vi vet ju att Matic är en Mourinho-favorit.
Ja, verkligen. Det är verkligen. Ju, det är... han är ju Mourinho liksom, ja. På planen. Ja. På plan, om man kan ta Mourinho och sätta han på planen så får du ju Matic. Ja, dels har ju den där fysiska delen som Mourinho älskar. Han älskar ju fysiska spelare, stora spelare. Mm. Sen är han ju smart. Mm. Och Mourinho älskar smarta spelare. Och sen är han en spelare som har varit lojal tidigare under Mourinho, en riktig krigare.
Mm.
Och ja, det kan inte bli mer Mourinho egentligen. Nej. Och det tror jag kommer betyda oerhört.
Jag tror också att han blir fruktansvärt viktig för United. För, man såg hur det saknades en sån spelare förra säsongen.
Ja, och det är det där som är grejen, att om man tittar på United i fjol så centrala mittfältet, det var ju fortfarande problemet. Mm. Alltså det fanns ju ett skal runt omkring. Mm. Men får man inte ordning där centralt, då blir det som det blev i fjol. Pogba får inte den friheten som han ska ha.
Han ska göra åsnejobb där nere bredvid Herrera liksom. Ja, då försvinner ju han liksom. Ja.
Ja. Och jag menar, han hade ju ett par matcher där när han bara fladdrar runt Pogba i början av säsongen. Och nu får man in den där smarta spelartypen som gör jobbet, men dessutom kan styra dem framför. Han kommer kunna styra Pogba i pressspel och allt det där, som gör att bitarna kommer få falla på plats av det. Mm. Och jag trycker på det. En spelare kan göra så enormt stor skillnad. Vi såg ju på Kanté hur stor skillnad det var på titelvinnande Leicester till kris Leicester. Ja. Från Chelsea från kris till succé. Mm. Alltså en spelare kan göra väldigt stor skillnad. Jag tror Matic kommer göra stor skillnad i Manchester United.
Mm.
Så det var en viktig värvning.
Ja.
Strategiskt viktig.
Verkligen. Och därför ännu mer förvånande att Chelsea tillåter. För det måste ju Conte se precis lika väl som alla andra.
Conte ser det nog. Men jag tror inte de ovanför Conte ser det, förstår det på samma sätt. Ja. Men Conte förstår ju det.
Kanske därför han inte tyckte att det var så bra idé från
början. Nej, så är det nog. Sen är det intressant med försvaret. För att försvaret var bra i perioder i fjol. Men det var ju faktiskt när Phil Jones och Marcus Rojo spelade mittbackar som de var som bäst. Nu är Rojo långt skadad och Jones är givetvis med i leken fortfarande. Man är inte tilltänkt på det sättet. Nej. Utan det kan mycket väl vara
så. Det är alldeles för fladdrig och stökig för att vara liksom någon slags första val där.
Så är det ju. Och då har du Bailly och du har Lindelöf och du har Smalling. Och Lindelöf har ju varit lite skakig på försäsongen får man säga. Kommer säkert ta ett tag innan han hittar liksom rätt i en ny miljö. Bailly tycker jag ju är bra.
Ja.
Han är ju väldigt, väldigt stark. Och förvånansvärt bra med bollen faktiskt. När han, visar han ju när han kom.
Tuff.
Smalling behöver steppa upp igen. För han har ju varit ganska svag faktiskt de senaste 1,5 åren. Så det finns lite frågetecken där. Vänsterback är ju också ett frågetecken där man liksom hade räknat med att de kanske skulle gå in och värva och vara intresserade av Mendy till exempel. Men nu sägs det senaste jag läste nu, det var ju att Mourinho återigen ska ge, eller återigen, men nu ska han ge Luke Shaw en chans så att han är nöjd med spelarens inställning nu under försäsongen och att han kanske har kommit till sans med vad han behöver göra försäsongsträning och förberedelsemässigt för att vara i fysisk form. Och då tror jag att då finns det ju en vänsterback där.
Ja, en fysisk fit Luke Shaw i form och lite självförtroende. Det har vi ju sett. Vi vet ju vilken kapacitet han har.
Jag tror framförallt det är förtroende. Alltså förtroende från tränaren. Känner man inte det som Luke Shaw inte har känt under Mourinho, då blir det svårt.
Som liksom. Man knappt har känt under hela sin tid i Manchester United.
Nej, det var ju där när han kom.
Han hade ju samma problem med
ja, men han var ju där när han kom där när han var, eller förlåt, inte när han kom, men där precis före benbrottet där.
Precis,
då var han ju
då
otroligt
jag.
Bra den inledningen av den liga starten där, då var han ju otroligt bra och sen gick benet av borta i Holland i en Champions League match där och sen var det finito. Lukaku förstärkning tycker jag jämfört med Zlatan. Han är inte bättre än Zlatan, jag vill verkligen understryka det, men han är en rörlig, precis på samma sätt som Lacazette kommer in i Arsenal och ger en ny dimension, så kommer Lukaku ge en annan dimension än vad Zlatan gav i anfallet. Och Zlatan när han spelar, då kommer han göra alla målen, han kommer vara bäst, allt kommer kretsa kring honom. Lukaku kommer springa mer, kommer dra isär motståndarnas försvar. Och Mkhitaryan, Mata, den typen av spelare kommer få mycket mer ytor. Pogba till exempel. Och det tror jag kommer göra att som lag kommer de göra fler mål. Lukaku behöver inte göra fler mål än vad Zlatan gjorde.
Nej.
Men som lag kommer de göra fler mål. Precis på samma sätt som Lacazette.
Precis. Gå vidare till, från ett United till ett annat, Newcastle.
Ja.
Som vi hade.
Du skrattar.
Vi, det var för att vi gjorde Sillypodden igår, hade Fredrik Jönsson här.
Ja, okej. Okay. Körde han en rant eller?
Och han mår ju inte bra. Stackars Fredrik. Det är ju inte ett lag rustat för Premier League.
Hans image har blivit lite att köra sin rant om Newcastle. Ja, medan din image är att bygga altan, så har han sin image med...
Vilket ju är en myt. Min altan byggdes färdigt för flera år sedan. Jag byggde en massa andra saker, men jag bygger fan ingen altan.
Alltså, ja. För oss så bygger du altan varje gång du inte är här.
Men man har fått in då Christian Atsu, Jacob Murphy, Javier Manquillo,
Mikel Merino,
ja, Lechene, ja. Från Eibar. Alltså det är ju visst, Christian Atsu har väl en högsta nivå så där, va, men Benitez är ju enligt rapporter oerhört frustrerad över situationen och sin relation med Mike Ashley då. Framförallt när han blev lovad att han skulle få hela det här pengatillskottet som Liverpool som Premier League
som Liverpool. Ja,
nu är Benitez i mitt huvud. Som Premier League avancemanget gav, det skulle han få köpa spelare för. Ja. Han får köpa spelare för en 35 miljoner pund ungefär. Ja. Och nu fått beskedet att du måste sälja för att köpa. Liksom,
och varför han ska sälja? Liksom. Ja, ska sälja John Joshelby? Liksom. Det är ingen som vill ha
12
honom.
12 miljoner pund till någon. Liksom, ja, sådär.
Det vem ska betala det? Liksom. Ja. Är det Swansea som skulle vara desperata och hämta tillbaka ändå? Eller?
Ja.
Nej, det är lätt att sympatisera med den gode Rafa. Nu har ändå tagit upp dem. Det var målsättning. Han lyckades med det. Och det är klart att han ser en potential i den här klubben som alltid liksom beskrivs som den här stora, sovande liksom jätten, slumrande jätten som underpresterar år efter år. Men det blir ju också problem om man får jobba med bakbundna händer. Och då tror jag också att det finns en risk att man kan åka jojo igen. Nu tror jag att de klarar sig.
Jag tror att
de klarar sig, för att jag tror att de kommer värva nu sista veckorna. De kommer att värva ändå.
Vi vet ju att Benitez är en manager som gillar att värva.
Ja,
värvar
så är
ofta
det
mycket.
Ja, det gör han.
Värvar ju sällan så är det jättedyrt eller fullt med stora stjärnor, men värvar ofta mycket för att han vill ha sina, du vet, han vill ha sina pjäser precis de rollerna han ska ha. Och det är väl det han känner att han inte har här.
Ja, det är ju så, får mig att tro att de ändå klarar sig. Det är att de har så mycket Premier League erfarenhet jämfört med Brighton och de här som kommer upp, och det tror jag ändå att det kommer ändå att ge utslag. Om du tänker en Krul, Colback, Hanley, Matt Ritchie, Johnny Shelby, Mohamed Diame, Rolando Arons, Haidara, Sim De Jong. Ja, men det känns ändå som att de har...
Vi pratade om det igår också. Jag tycker att startelvan, om alla får vara friska så offensivt, med John Joe Shelby och Jack Colback centralt på mittfältet, med Mitrovic där fram, Matt Ritchie på ena kanten och sen då på andra kanten vem de nu...
Arons förhoppningsvis.
Ja, eller Ayoze Perez.
Ja.
Där någonstans kanske framför Shelby och Colback. Alltså det finns ändå spelare för ihop ett anfall. Försvaret är väl sämre, men det kan vi kanske hoppas att det köps in en försvarare eller två. Ja, då kan de ha en startelva för att vinna lite matcher.
Men som sagt, jag kalkylerar ändå
där bakom finns ju fan ingenting.
Jag kalkylerar ändå med att de kommer att värva lite till. Jag tror att Benites inflytande kommer att göra att de ger efter till värvningen de sista veckorna, och då dansar in ett par spelare. En riktigt bra forward har de ju stort behov av, alltså en målgaranti eller en forward som kan sysselsätta dem där uppe. Den här Lejeune, eller hur man nu uttalar det, Florian Lejeune från Eibar var det vi var med honom för.
Precis.
Ska ha väldigt, väldigt bra passningsfot, sägs det ju.
Ah, okay.
Och det är klart att det är ju också en sån där dimension som såklart kan
men alltså man har
ge
vet,
väldigt mycket.
Att komma från Eibar till en bottenstrid i Premier League liksom, och du ska kriga dig till poäng liksom en hel vinter i England. Det är en kulturkrock.
Ja,
kan
det,
man säga.
Det är det nog. Det är det nog.
Så att ja, vi får se hur han löser det. Det blir intressant. Vi går vidare till Southampton då, som inte har tappat så mycket spelare den här
inte än i alla fall.
Inte än då. Det är väl Van Dijk som vi väl räknar med försvinner.
Jag tror att han kommer försvinna
sin transfer request.
Jag tror att han är beredd att bråka sig hela vägen till strejk.
Ja.
Och alltså, jag tycker det var löjligt det där han sa nu om att han har vägrat träna och så vidare. Det är nej, han har inte vägrat träna, men han säger ju själv att han inte är 100% där i huvudet. Ja, men det är ju ganska självklart då att de inte tycker att han ska träna om han inte liksom är där mentalt.
Nej.
Sen är det ju en definitionsfråga om han har vägrat eller vad han har gjort. Men det är uppenbarligen han själv som är problemet i alla fall. Det kan jag aldrig komma ifrån.
Nej. Men allt det här känns ju som att det är skuggridåer för att han ska lämna. Och, antingen blir det Chelsea eller så blir det Liverpool. Det kan vi vara rätt säkra på. Och då är frågan var, man har ju då värvat in den här Bednarek som jag inte vet någonting om. Men
inte jag heller.
Som från Lech Poznan, va?
Okej, okay. Vad mer än vad jag visste?
Något sånt där. Eller något, okay. Något sånt. Ja, ingen aning. Mitt back i alla fall. Nu pratas det om Lemina från Juventus. Att de skulle då...
Just det. Från Gabon.
Sitt eget transferrekord skulle man slå för att få in honom.
Just det.
Och det är en intressant spelare. De skulle ju behöva lite mer folk till mittfältet faktiskt.
Släpper ju Jay Rodriguez nu till West Bromwich. 12 miljoner pund fick de för honom trots att han var skadad så länge, och det får man ändå beteckna som ganska bra. Han gjorde ju några mål där under våren, men jag förstår.
Då hade han varit borta i 2 år nästan. Han var ju så otroligt spännande.
Får se om Charlie Austin kan komma tillbaka efter sin långtidsskada och göra mål igen. Men det känns
Shane
ändå som
Long är en spelare man gillar också.
Ny tränare ska vi understryka, Maurizio Pellegrino, som var i Valencia tidigare. Också lite oskrivet där vad det blir för effekt. Alltså Claude Puel tycker jag gjorde bra jobb när det handlade om att organisera laget. Men publiken var ju väldigt kritisk mot det mer defensiva Southampton, och alltså inte lika underhållande spelet längre.
Var ju själv en oerhört begränsad back, Pellegrino.
Det var han. Men jag tror ändå att han har lite mer av det där spanska tänket rent fotbollsmässigt. Så att vi får se vad det är för typ av fotboll. Men jag skulle gissa på ett mer offensivt Southampton nu, eftersom man ändå bytte tränare utifrån den allmänna känslan att publiken var missnöjda med fotbollen under Puel.
Ja, så var det ju verkligen.
Mittenlag känns det som i alla fall.
Ja, som vanligt. Stoke har det blir ett Stoke som man inte riktigt kommer känna igen, tyvärr. För nu har man alltså tappat Arnautovic, Walters, Whelan och Beardsley.
Ja.
Det här är ju
Beardsley menar jag.
Peter Beardsley.
Det hade varit en riktigt bra bomb om de hade släppt
absolut
honom.
Phil Beardsley, ytterbacken. Men det här är ju Stoke-profiler.
Ja, det är det. Vart där i flera år, inte minst Glenn Whelan som har varit notoriskt underskattad. Har alltid blivit konkurrensutsatt av nya mittfältare som kommer, men han har fall spelat på det där mittfältet.
Ja, precis. Han blir petad en match eller två, sen inser man att fan, vi måste ha in Glenn Whelan där
och
igen.
Lite samma sak med John Walters faktiskt. Ja. Att den här Sunday League-spelaren nästan som år efter år har liksom sprungit runt där och bufflat in några mål. Arnautovic försvinner, och han har ju varit lite flair och lite liksom...
Är det den ojämnaste spelaren i hela ligan?
Kanske.
Högsta nivån och lägsta nivån.
Kanske. Samtidigt tycker jag nog under fjolåret att han höjde den där lägsta nivån lite grann. Men det var min bild. Jag såg inte Stoke varje helg, ska jag ju understryka också.
Nej.
Darren Fletcher in, Kurt Roma in.
Precis.
Är ju... Fletcher var ju bra i West Brom. Han var ju en ledartyp där och väldigt viktig för dem. Så att det tycker jag nog ändå en bra värvning för Stoke. Och Zuma har varit skadad länge, men kommit tillbaka under våren. Och han vill väl växla upp igen. Så att få göra det bredvid Shawcross där känns som en ganska bra miljö för honom. Så att för Stokes del tappar han Arnautovic. Jätteviktigt att sån som Bojan Krkić kommer tillbaka nu. Och...
precis, då köpte in han... ska säga så att jag uttalar rätt. Erik Maxim Choupo-Moting.
Choupo-Moting har de köpt in. Precis. Från gamla Bundesliga. Legendaren får man nästan kalla honom. Han har ju varit sån där spelare. Han har ju varit i Schalke om jag inte minns fel. Och han var väl tidigare i Mainz, va? Var han inte det? Han var i alla fall en sån spelare som lite afrikansk på det sättet. Att när han hade sin dag, då kunde han ju göra... i princip vad som helst, med vilket försvar som helst. Men det, där kan vi verkligen snacka om ojämn nivå. Du är tydligt ojämnare än Arnautovic.
Men det är det han ska in och ersätta det på just den.
Alltså, verkligen ojämn. Tycker fortfarande att det finns en liten farhåga här för var målen ska komma ifrån. Peter Crouch är kvar. Mm. Han är inte jätteung. Saido Berahino, oskrivet kort. Mm. Behöver ju växla upp ganska rejält. Choupo-Moting är en spelare som kan sysselsätta ett försvar, men han gör inte så många mål heller. Mame Biran Diouf. Alltså,
Ja, och sen Shaqiri är ju...
och Shaqiri är jättebra stjärnan. I en match då och då.
Ja. Det varit fantastiskt nu på försäsongen, har jag förstått.
Ja, okej. Kul. Kul. Det vore kul om han kunde liksom ta kliv igen.
Han är ju kul att se på.
Ja, det är
han.
Swansea.
Nu vet jag att du har specialscoutat Roque Mesa inför den här. Det är den enda riktiga stora värvningen som de har gjort till Swansea.
Jag ska ärligt
tycker det känns som ett Swansea som kommer få kämpa i år. Alltså.
Jag ska ärligt säga att jag följde inte Las Palmas, vilket jag borde ha gjort förra säsongen, för de var ju ett exotiskt inslag i La Liga, men de har ändå lagt 11 miljoner pund på en spelare, Swansea, vilket är ganska mycket för dem. Och, för mig så Roque Mesa är en riktig lirare, otroligt skicklig på små ytor, väldigt duktig på att sätta fram den sista passningen. Jag kan utlova att han kommer slå x antal tunnlar på Liberty Stadium, för det verkar vara lite av en specialitet. Liten spelare till växten, central spelare, en Leon Britton fast mycket mer rörlig, mycket mer offensiv, och som sagt tunnlar och assists är hans specialitet. Så att,
är det Sigurdsson som är ut då? Ja, är det vi misstänker?
Ja, jag tror värvningen? Att han kommer vara liksom en... jag skulle säga att han passar bäst i ett 4-3-3 med en defensiv, så är han en av två offensiva spelare. Eller i ett 4-1-4-1 så är han en av två offensiva spelare. Men han kan absolut vara 10 också. Mm. Men väldigt skicklig på de här insticken på sista tredjedelen.
Paul Clement kvar.
Viktigt
förstås,
såklart.
Jätteviktigt. Gjorde det ju jättebra när han kom in och räddade det där kontraktet.
Ja.
Jag tror att Swansea kommer få det tufft
i år igen. Ja, de kommer få det riktigt tufft i år igen. Jag har ju faktiskt till och med tippat dem under strecket. Och,
jag tror också att de åker i år.
Tippar jag dem förresten 17:e plats? Jag minns inte nu vad jag tippar.
Men jag har dem där nere också. Ja,
de är där i kring i alla fall. Och det spelar ingen roll hur bra han styr upp det där försvaret, Paul Clement, utan till slut står det och faller med din spelartrupp och kvaliteten på den.
Just det skulle vi göra. Vi kan passa på att slänga in det då. Vi måste tipsa om Premier League 11:an. Managerspelet, du har ju en egen liga där.
Ja, det stämmer.
Vi passar på att tipsa om den. In och spela där. Om man är så här plus premium läsare, då får man ett gratis lag. Så då är det bara in och göra direkt. Och sen så jag finns där, jag är med i din liga.
Ja, vad trevligt.
Kan man utmana? Vad kan man vinna?
Ja, just i den ligan där så är det ett specialpris. Då vinner man en iPad om man tar hem den.
Kalle Karlssons liga heter den bara, va?
Stämmer.
Så det får vi tipsa om. Man har till fredag kväll, tror jag, på sig.
Om man ska vara med från början, ja.
Om man ska vara med från början. Mm. Vilket är bra att vara.
Det är bra att vara. Det är tåget att... går ja, på exakt. Fredag.
Verkligen. Så att gör det, så går vi vidare till Spurs.
Mm.
Där har det inte värvats en enda spelare.
Nej.
Det börjar kännas frustrerat hos många Spurs-supportrar.
Ja.
De har tappat Kyle Walker också.
Ja, jag vill understryka här då att som sagt det viktigaste även för Tottenham, det är ju att behålla alla sina spelare. Och det har de gjort med ett undantag, och det är Kyle Walker ut.
Och då har de en Kieran Trippier som gjort det bra när han har spelat där. Och...
ja, precis. Samtidigt vill jag ändå understryka att Kyle Walker har ju egenskaper som Kieran Trippier inte har. Mm. Alltså en fysik och en styrka och en snabbhet som ger Tottenham en dimension. Ibland är det ju så när man har en snabb spelare som Walker. Mm. Ibland kan ju han reda ut en situation innan det har blivit en situation, bara för att han är snabb ut i press eller han är snabb i den där löpningen. Och det där ska man inte underskatta liksom som egenskap. Trippier har ju vi hyllat många gånger i den här podden. Mm. Och han kommer ju x antal assist. Han har ju fantastiska inlägg och inspel. Men nu är han skadad. Mm. Och det tycker jag är ett orosmoment.
Men då har de en Kyle Walker till. Kyle Walker Peters.
Ja, just det. Exakt. Det
är jävla märkligt att han heter precis samma sak.
Det är sjukt faktiskt.
Men det är klart att det är en,
det är ett orosmoment, det är en
väldigt ung och orutinerad spelare. Och att som det ser ut just nu då, med Trippier skadad, så är det ju Kyle Walker Peters som ska starta till helgen.
Ja.
Och det är klart att det är ju ett ganska långt kliv ner i kvalitet från förra säsongen.
Jag tror ju att Tottenham kommer värva en högerback innan ligan startar här. Sen har de ju Danny Rose som är skadad också, så det är Davis som startar säsongen på vänsterback då. Och ja, det är båda ordinarie ytterbackarna borta. Det är klart att det
kanske de två bästa ytterbackarna i ligan.
Ja, det var ju det i fjol i alla fall tyckte jag. Så ja, det ska man... Tottenham har såklart behållit stormen. De har fortfarande det yngsta liksom laget, mest utvecklingsbara laget, men känns det här att de skulle kanske behöva addera någon spelare in i pusslet.
Finns en risk att stagnera lite här.
Ja, så är det.
Och nu ska man flytta till nya arenor som spelar på Wembley den här säsongen. Det kommer också bli en faktor, så och så ska man ändå försöka göra det lite bättre i Europa än vad man gjorde förra säsongen. Det kravet har de ju på sig. Vi går vidare från Spurs då till Watford. Där har man värvat in Tom Cleverley. Man har plockat in Will Hughes från Derby. Får man äntligen se honom i Premier League. Om jag väntat på. Det var ju den här stora talangen som aldrig riktigt blommade ut. Det var många som var där och högg, men alla drogs ut i slutändan. Och så stagnerade han lite grann. Men är ju en kille med väldigt hög potential. Och så Chabola från...
Chaloba,
ja.
Från Chelsea, ja.
Precis. Som inte fått så mycket chanser där.
Nej,
direkt.
Kan man inte säga.
Man har släppt Mattias Ranegi också från Watford på free transfer nu till ingen. Man...
saknad av ingen.
Vad ska hända med honom, tror du?
Ja, det är en annan fråga för en annan podd.
Det är för en annan podd. Han har inte Premier League att göra i alla fall. Watford som... gjorde det bra förra säsongen förstås.
Ja, i alla fall inledningsvis. Och sen tappar man ju ganska mycket. Och sen hamnar man ju ändå som att man var inte så himla långt ifrån. Alltså blir indraget i bottenstriden. Men tack och lov då hade man ju tagit så mycket poäng under första delen av säsongen. Så. Men jag ändå ser med tillförsikt på säsongen nu då. När Silva kommer in som tränare.
Precis.
Spännande tränare såklart. Fick kanske lite för stora hyllningar i halv. För trots allt så klarar de ju inte kontraktet. Men det fanns ändå något intressant där när man såg Hall.
Det blev ju ett spelande lag när han kom in.
Det framförallt blev ett någonting. Organiserat lag. Och det blir intressant att se vad han hittar på här.
West Bromwich, alltså vi vet ju hur West Bromwich kommer att spela. Det är ju
Pulis. Tony Pulis, punkt. Mittenlag, Tony Pulis. Det kan
30,
inte bli något annat.
39 poäng.
Ja, 42 kanske.
42 kanske. Ja, det är där någonstans.
40 kanske.
Ja.
Ja.
Ja. Där, ja, de hänger kvar.
Ja, det kommer de att göra.
Det är ingen snack. Plockat in Jay Rodriguez som sagt. Intressant att se vad han kan göra där. Craig Gardner till West Brom. Tycker jag om, och de har värvat någon kines där, tror jag. Yuning Sanga, kanske inte är kines, kanske är något annat. Jag vet inte. Från Vitesse. Inte,
okay.
Det är inga stora värvningar in till West Brom i alla fall, men har ju ett puligt lag.
Ja, just det. Men du menar början. Att de har tappat Craig Gardner, va? Han spelade ju där tidigare.
Ja, de har, ja, nu det är jag som läser i mina papper. De har tappat Craig Gardner.
Till Birmingham.
Till Birmingham. Men de har värvat Jay Rodriguez och inte så mycket mer. Nej. Någon kines från Vitesse.
Stämmer. Yuning Chang.
Yuning Chang, ja. Vad har vi på honom?
Nej, väldigt lite absolut på Yuning Chang.
Absolut ingenting skulle jag säga.
Men, låt oss återkomma i frågan.
Spelar West Brom?
Ja, låt oss återkomma i frågan här lite senare in på hösten när han har absolut visat upp sig.
Absolut.
Kan återkomma till Chang.
Sist men inte minst då, shit, nu har vi dragit iväg mycket på klockan. West Ham,
ja.
Känns ju jävligt spännande, ja, måste jag mycket, säga. Det var vart ju en mellansäsong förra säsongen.
Ja.
Hela stöket med Payet förstörde mycket. Ja. Flytten till nya arenan blev inte vad man hade tänkt sig.
Ja.
Men det finns ju fortfarande ett intressant lag där. Att bygga på, och nu har man fått in en Chicharito som kommer göra målen. Arnautovic som kommer...
Varnautovic. En Hart,
en Sabaleta som säkert kommer
ja, det
tillföra
tror jag är
väldigt
riktigt
mycket.
Bra värvning för dem, för de har haft problem på ytterback eller framförallt högerback i flera år. Jag tror Sabaleta kan få ny tändning nu.
Och sen Haksabanovic blev ju klart
ja,
igår.
Bara en sån sak.
Ja,
bara en
från Halmstad.
Ja, det är ju skithäftigt.
Och så ska han ju in och spela, vad vi tror.
Ja, det är ju...
Med tanke på hur han har presenterats.
Och
hur
han kommer vara med och säkert ju få något inhopp här. Och då behöver man ju ta chansen. Annars kanske det blir en utlåning till att börja med. Men han ska nog in och spela här.
Mm. Ja, det verkar ju faktiskt så.
Lite tråkigt att Reece Oxford, kommer ihåg 16-åringen som debuterar på Emirates med bravur här för ett par år sedan. Mm. Att han blir utlånad nu till Mönchengladbach på lån då.
Ja.
Men han kommer säkert komma tillbaka, hoppas vi.
Ja, var ju fenomenal i den där matchen mot Arsenal var det va?
Ja.
Han klev in från ingenstans verkligen. Ja. Hela laget var skadat i stort sett. De fick slänga in den första junioren de haffade i korridoren i stort sett. Reece Oxford, 16 år som holding midfielder klev han in och bara dominerade den matchen.
Ja, det var sjukt faktiskt.
Det var ett sensationellt genombrott den gången. Men nu känns det också som att man har tagit sig över det här med flytten till arenan också. Det kommer inte vara en lika stor faktor den här säsongen. De har gjort det där bytet under förra säsongen för West Ham. Och att man nu kan lägga det traumat lite bakom sig och prestera någonting annat.
Ja,
ser du det här som ett lag som skulle kunna hänga på Everton där?
Ja, det tycker jag.
Den andra vågen bakom top 6
finns
där.
Absolut. Jag tycker de har en riktigt stark mittbacksida också, om du tänker på Collins, Reed, Fonte som kom in under förra säsongen och Bonna. Mm. Så nej, det får Andy Carroll vara hel. Det är ju återigen väldigt väldigt centralt för dem. För även om man har fått in Chicharito nu, så ser jag ändå Chicharito som plan B och liksom inhoppare och den som ska komma in och göra matcher ibland. Carroll är ju den som passar West Ham.
Men han måste ju starta på söndag, Chicharito. Det är ju på Old Trafford.
Ja, det vore ju såklart passande om han...
Släkten
är ju alltid värst.
Det är ju givet
så
att, mål.
Det blir ju alltid de där målen.
Ja, men så är det, absolut.
Ja.
Även om United vinner med 5-1 så är det ju Chicharito som har gjort det målet.
Ja, jo. Det är mycket som talar för det.
Det är väl helgens höjdpunkt egentligen, rent matchmässigt skulle jag säga. Manchester United mot West Ham på söndag. Annars är det en ganska städad första omgång mot hur det brukar vara. Det brukar alltid vara något supermöte. Arsenal-Leicester fredag kväll. Ja, vi får förlika oss med att det spelas matcher fredag kväll här också nu för tiden. Det var alla lagen, Kalle. Hur känner du inför säsongen?
Nej, men det känns spännande. Det känns jättespännande. Jag tycker det är jättekul att vi har en liga som är så oförutsägbar. Det är verkligen en topp sexa där alla kan drömma om att vinna ligan. Det går inte att utesluta det. Och det är ju superhäftigt tycker jag. Att det är kamp om ligatiteln, det är kamp om topp fyra.
Ja.
Det kommer säkert vara hela vägen in.
Mm.
Det kommer vara kamp på under halvan med 7-8 lag som slåss där nere. Alltså den dramatiken, vad mer kan vi begära?
Nej.
Det är klart att vi kan begära högre kvalitet rent fotbollsmässigt. Ja. Premier League har tappat om ni gör en jämförelse med La Liga och så. Men å andra sidan, nu spenderas det mycket pengar. De bästa tränarna är på plats. De bästa tränarna har fått lite tid där och känna sig in i engelsk fotboll nu. Så nu ska vi börja kunna ställa krav också på den fotbollen som presteras.
Mm. Ska vi då bara avslutningsvis försöka oss på någon slags tips här? Ska vi tippa den där toppsexan? Den är väldigt svår.
Jag sätter City etta.
Ja.
Sen för mig är det helt öppet på nästa platsen här. Det är liksom, det är hugget som stucket var man petar in lagen. Jag tror att Chelsea kommer dippa. Och vad det innebär om de slutar trea, fyra eller till och med femma eller sexa, eller tvåa, det vet jag inte. Men jag tror inte de vinner ligan.
Nej.
Och jag tror att det blir en liten dipp. Och det är inte så mycket för att spelarna är sämre, utan mer bara den här, det blir en förändring efter en titelvinnande säsong. Det stormar lite grann i korridorerna mellan tränare och beslutsfattare och så. Och sen är det ju faktiskt ett fönster som ska stänga här i slutet av augusti, och Sanchez bort från Arsenal, det förändrar ganska mycket där. Coutinho bort från Liverpool förändrar ganska mycket där. Det är fortfarande osäkerhetsfaktorer. Men får de behålla dem, ja, men det, då finns det ingen som säger att de inte ska kunna drömma om att vara med och slåss om det.
Mm. Ja, det är en makalös spännande säsong som inleds som bara, ja, hur många timmar är det? Det är tisdag idag, det är 3 dagar bort.
Nu har vi inte med en enda fråga idag. Men,
nej, vi gjorde inte det.
Men vi tar dem nästa gång.
Säsongen är lång, kära ni. Vi hinner göra allt möjligt. Men nu har vi försökt gå igenom alla lagen, hur de har förändrats, förstärkts och vad vi tror om deras utsikter den här säsongen. Jag hoppas att ni har varit nöjda med att hänga med alla de här minuterna. Tack Kalle för att du kom hit. Vi är tillbaka om en vecka igen. Och då kan vi prata om den första omgången. Det ska bli väldigt spännande. Tack för att ni har lyssnat.